Vad härligt att se er allesammans. Känner ni att ni är glada? Ja, toppen. Det är ju en fröjd att komma hit till er varenda år, vet du. Har jag varit här så länge alltså? 27 år, sa ni det? Nej, 28. Wow. Hur många är inte 28 år gamla här? Nej. Wow, jag har överlevt dig, va? Halleluja. Hur många är över 28 år här? Ja, jag ser dig där, bror. Du kan ta ner din hand. Du behövde inte ens lyfta den. Jag såg dig direkt, va? Vem pratar du med? Ja, någon där ute på väggen där. Halleluja. Underbart. Men vet du vad? Ikväll har jag då fått förmånen att preka här. Och jag ska predika för dig om temat för den här helgen. Jag har ju fått ett tema tillsänt till mig, så jag måste ju hålla mig till temat. Hur det nu ska gå, va? Men det är ett väldigt underbart tema. Det är ju ett riktigt bibliskt tema. Och tema handlar ju om vad då?
Frihet!
Amen. Du vet, frihet är någonting som är elementärt nedlagt i alla människor. Jag skulle kunna gå ut och tala här till människor utanför som inte känner Jesus, och så kan man tala om är frihet viktigt? Och då skulle de säga absolut, det är liksom det var finska, va? Det är existentiellt viktigt, va? Det är viktigt för hela mänskligheten. Du vet att det är människor som kämpar för att få uppleva frihet, va? Och någonting som har med fångenskap att göra, på vilket tar du bilder på mig? Mm. Ja, det är bra. Fortsätt med det. Att just det här att inte känna frihet. Nu lever ju vi i ett land där, Norge, där vi får uppleva frihet. Vi tar den som en självföglighet. Alltså, vi upplever ju det, att frihet är ju någonting som är, vi är födda med det. Vi är födda in i det. Vi har en våldsam frihet. Men vi vet ju också att det finns människor som inte kan säga samma sak. Vi vet att det finns människor som bara skulle önska, det vore en dröm för dem att få komma till en sån här konferens eller få vara med om det här som vi är med om nu. Vi tar det som en självföljlighet, men det är ju inte det, utan det är någonting som faktiskt, ja, egentligen skulle det ju vara det, men det är inte det för många människor. Men Jesus kom för att sätta de fångna. Ja, du visste du inte riktigt hur du skulle ta frihet, va? Det blev ju fel, ja, så, va? Men sätta de fångna fria. Halleluja. Tänk vad skönt att han sa så. Tänk att han inte sa så att jag kommer för att sätta de fria fångna. Nej, han sa att han kom för att sätta de fångna
fria.
Halleluja. Och det är liksom hans programförklaring. Det första han säger när han börjar predika är att han använder en text ifrån Jesaja där han talar om just de här tingen, att han har kommit för att ge frihet till de fångna, sätta de förtryckta fria. Det är någonting som ligger liksom nedlagt i hela Jesusbudskapet. Så man kan nog kanske inte vara väldigt mycket mer centralt än det när man talar om det här med frihet. Och ikväll vill jag göra det med dig. Jag vill gå igenom några tankar om frihet. Och vi ska tala också om hur fienden lägger snaror för dig för att om möjligt stjäla din frihet. Ibland tänker man ju just på det där med frihet, att det är någonting yttre, va? Det är någonting, jag liksom är fri att gå på do när jag vill och sådär. Alltså det är något yttre grej, va? Men frihet är ju egentligen någonting som man har på insidan. Därför att jag har mött människor, de är hur fria som helst, de kan gå på do jämt, va? Men de är inte fria i alla fall, va? Det finns människor, de kan köpa vad som helst, va? Men de är ändå inte fria. Så jag vill inte egentligen tala om det där som har med det yttre att göra, utan jag vill tala om någonting som människor lever med på insidan. Och den frihet som Jesus ger, den börjar i hjärtat.
Amen.
Kan vi köra lite häftigt, amen? Så? Amen! Ja, så. Gå till Johannes evangelium kapitel 8, vers 36. Så står det så här. Och nu har jag redan fixat allting, så jag är ju framme redan nu, va? Men du kanske inte ens har slått upp din bibel än. Och du kanske inte ens har en bibel med dig, och då är det svårt att slå upp den som du inte har med dig. Men nu ska vi i alla fall läsa här i Johannes evangelium kapitel 8, vers 36. Och Jesus säger också i vers 32, han säger så här, ni ska förstå sanningen, säger han, och sanningen ska göra er fria. Och sen så går han vidare och så säger han så här i vers 36, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ur kanonen. Om sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Vem är det som säger det här? Rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Det är Jesus som säger det. Han säger att alltså, om sonen som är han gör er fria, då kommer ni få uppleva verklig frihet. Halleluja. Går till Johannes också. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 10. Så talar Jesus så här. Han säger så här i vers 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta. Där är jag snabb, va? Och då väntar jag in. Det händer inget där. Det bryr jag mig inte om nu. Nu kör vi. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit, säger han, för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det händer inget där bak. Jag tycker det var jättebra att ni följde med mig till bibeltexterna där. Men det gjorde ni inte. Och nu är jag bitter! Kan vi läsa det högt tillsammans? 1, 2, 3. Tyven kommer bara för att stjäla, smyrde och ödelägga. Jag har kommit för att det ska ha liv och ha överflod. Halleluja. Amen. Tar vi den på svenska? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Halleluja. Amen. Att jag bara älskar den där texten här. Först så radar han ju upp vad tjuven håller på med. Han kommer bara för att ta, va? Han kommer för en tjuv tar, va? Eller hur? Det är vad han är ute efter. Han kommer ju inte till dig för att välsigna dig med grejer, utan han kommer ju för att ta av dig dina välsignelser. Nu har jag ett hårstrå på näsan. Och det är mycket lätt för mig att få det, för jag har så mycket hår. Tjuven kommer bara för att stjäla mitt hår. Slakta och döda mina små tossar. Otäckna tjuven, man. Men Jesus kom för att jag ska ha mer hår. Nej, han kom för att jag ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jag tycker så om det här. Han liksom radar upp någonting som vi alla är bekanta med på ett sätt. Vi alla har varit utsatta för någonting. Att tjuven, och tjuven vet ju, det är ju djävulen, va. Han kommer bara, det är hans hänsikt. Det är därför han kommer. Han kommer för att göra det. Bara ta ifrån dig allting, va? Och om möjligt så vill han döda hela dig, va. Alltså vilken obehaglig type. Kycklig gris. Kommer för att ta ifrån dig saker hela tiden. Men det är så skönt att det inte slutar där. Det är liksom inte nu. Utan Jesus säger, men jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Halleluja. Och jag bara tycker om det. Och det är så versen slutar, va? Och det är så det ska sluta i ditt liv också. Det ska sluta i liv och överflöd av liv. Halleluja. Så vi kan säga så här. Att ha liv är att vara fri, va? Och att vara fri är att ha liv. Jag hittar på det själv, det var ju superbra, va? Oh! Att ha liv är att vara fri. Och att vara fri är att ha liv. Liv och frihet går tillsammans. Och nu är det så här att man kan leva utan liv, va? Det är helt möjligt. Jag träffar på massa människor som lever men de har inget liv, va? Och då säger vi till dem, skaffa ett liv, va? Det finns människor som lever. Alltså man kan ha ett liv utan att vara fri, va? Och man kan leva på det sättet. Och du kan också vara fri utan att ha ett liv. Genipredikant, va? Alltså du kan ha ett liv utan att vara fri. Men du kan också vara fri utan att ha ett liv. Alltså Stefan, vad menar du? Vad håller du på att kasta ord sådär? Jo, men därför att jag vill visa att jag kastar ord. För det är fint, det går att leva ett liv utan att uppleva frihet. Och känna sig bunden i livet och så vidare. Och det går också att ha ett liv, men ändå, det var väl det jag sa, va? Och ändå inte vara fri, va? Sen går det faktiskt att ha frihet. Här i Norge har vi mycket frihet. Men min fråga är, har vi liv? Här antecknar de, va? Men du antecknar ingenting, du, va? Du bara tar in det direkt i ditt hjärta. Och jag vill hålla på och bolla lite med det här ikväll. Jag ska inte hålla på jättelänge, tror du. Jag håller på så länge jag håller på, okej, va? Men jag ska inte trötta ner dig, jag lovar dig. Jag ska försöka i alla fall. Det är ju lördag kväll. Vad ska du göra sen ikväll? Du har inget för dig i alla fall. Utan vi bara kör all in här. Va? Är det okej? Va? Ja, halleluja, underbart. Tack för det. Så man kan ha ett liv, men det är inte ett liv som är spajsat med frihet. Utan ett liv där man upplever fångenskap. Och Gud vill att du ska vara fri att leva. Det är själva titeln på min preken. Att du ska ha frihet så att du kan leva det liv så som Gud hade tänkt det hela. Att det ska finnas den där, så att säga, rymden i ditt liv. Ett rum för dig, va? Så du får uppleva att även om det kan vara prövningar, det kan vara svårigheter och allt det, så känner du ändå det att jag är fri att leva, va? Halleluja. Inte bara leva, utan fri att leva. Inte bara ha en slags frihet, utan ha ett liv också. Och sann frihet kommer inifrån. Den kommer inte från dina pengar. Den kommer inte från kompisarna. Den kommer inte ifrån att du har en visst samfund som du lever i. Det är inte där friheten kommer. Friheten kommer ifrån Jesus. Och Jesus är en hjärteperson. Och jag älskar den här texten där Paulus säger så här: denna hemlighet som har varit fördold. Vilken hemlighet då? Jo, att Kristus i er. Alltså Jesus i dig. Halleluja. Och när du upptäcker Jesus i dig, så kommer du upptäcka livet och du kommer upptäcka friheten. Halleluja. Snart klättrar jag upp. Halleluja. För att jag menar, många av de här orden som vi använder, till exempel ordet frihet, har ju blivit kidnappat många gånger, va? Det finns ju andra ord liksom som också är kidnappade, det vill säga kärlek och sådana här saker, va? Så kan ju rätt bli kidnappade i den här tiden, och så läggs ett annat innehåll i det än vad Jesus lägger in i det. En del tänker ju frihet, då tänker de rebell, va? De tänker liksom, jag gör vad jag vill, va? Sköt dig själv och skit i andra, jag är fri, va? Alltså den typen, va? Och det är inte det som är mitt budskap ikväll, och det förstår du ju någonstans att det inte kan vara det. Utan jag talar om en frihet som kommer ifrån Jesus. Den friheten skadar ingen annan, va? Den friheten är inte din frihet på bekostnad av någon annan, va? Utan den friheten... Ska du ut och gå? Ja. Du är fri, vet du. Du är fri att komma tillbaka sen också. Den friheten sårar inte människor. Den friheten liksom vräker sig inte över andra människor för att trycka ner dem. Utan den friheten är en frihet som gynnar andra människor och lyfter människor och löser människor. Jesus är vårt exempel. Kan vi säga det? Jesus är vårt exempel. Halleluja. Amen. Så vad är frihet för någonting då? Jo, låt mig ta några saker om frihet. Vad är frihet för någonting? Jag har suttit och tänkt igenom hur man formulerar. Vad är frihet för någonting? Man kan ju ta upp massa saker när man pratar om frihet. Är ni rädda för mig? Ja, det borde ni vara. Vad är frihet för någonting? Jo, jag har listat några saker som jag skulle vilja lyfta fram som i alla fall för mig, och utifrån den skriftord som jag ser, så förstår jag att det där är sann frihet. Nummer ett, frihet är att äga sina valg. Hade jag haft en orgelspelare nu, va, så hade det blivit starkt här. Nu har jag inte det. Och det är ingen frihet. Frihet är att äga sina valg. För ni svenskar, sina val, va? Och på finska är valinen. Valium kanske. Frihet är att jag äger mina val, mina valg. Det vill säga att jag har rätten, ägandeskapet över de valg som jag gör. Det vill säga, det är jag som väljer. Du vet, Jesus, han är en frivillig Jesus. Han är inte Jesus som man måste välja, utan han är Jesus som man får nåd att välja. Och Jesus vill inte ha någon annan relation med dig och mig än den som är byggd på att du väljer honom. Jesus vill att du ska välja honom med din fria vilja, som är ren, utan påverkan, utan manipulation, utan massa tricks och fix, utan smicker eller hot. Utan han vill att du ska välja därför att du vill välja honom. Hela relationen med Gud bygger på att jag vill ha den. Det här skiljer ju liksom Jesus-relationen med väldigt många andra relationer och andra religioner, om du så vill. Därför att den här liksom Jesus-grejen, den bygger på att jag har fattat ett valg. Jag vill följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Gud kommer alltid att skydda din vilja. Han är villig att gå väldigt långt för att skydda din vilja. Du ser vad som händer på korset. Det är Guds liksom, det är Guds sätt att visa att viljan är viktig, va? Och någonstans tror jag att jag har talat lite grann om det här förut någon gång när jag varit här. Och det är inget konstigt, för jag har för det mesta talat om allt möjligt förut någon gång. Och förut har ni blivit idag, och imorgon så blir förut imorgon. Det är viktigt för Gud att operera utifrån din vilja. Han skyddar den. Han har liksom väldigt, ska vi säga, respekt för din vilja. Det fanns en son som bodde hemma i huset, och det är bilden på Gud och relationen med Gud. Och den yngre sonen, han säger: jag vill lämna det här stället. Jag vill inte vara här hemma längre. Jag vill ut och testa mina egna liksom förmågor och så vidare. Och vad gör Gud då? För det är bilden på Gud. Och Gud säger: du är fri att gå. Han skulle ha kunnat hållit honom kvar. Han skulle kunna ha lagt upp en värsta liksom truemodell, va? Han skulle kunna liksom sagt till om din, om du bara visste hur dåligt det kommer gå för dig. Han skulle kunna gjort det. Han skulle kunna låsa in honom i något rum någonstans och säga: du får inte gå ut härifrån. Därför att det är inte du som bestämmer, det är jag som bestämmer vad du vill. Men fadern säger: du är fri att gå. Halleluja. Gud kommer alltid skydda dig. Även när du väljer fel. Den här grabben valde ju fel. Men vet du vad? Han var uppriktig. Så länge du är uppriktig, så har Gud alltid en möjlighet att nå dig. För han säger: jag vill lämna. Han var i alla fall så uppriktig. Jag vill inte vara här längre. Jag vill inte spela med det här spelet längre. Kanske hade han sett på sin äldre bror som körde ett spel där hemma på gården, va? Som låtsades att han var en sån duktig tjänare, som liksom låtsades och höll på där. Han kanske såg igenom det, den här unge killen. Han kanske såg igenom den där: jag vill inte ha den typen av liv. Om jag ska vara här, så är det för att jag vill vara här. Inte för att jag känner mig tvungen och nödgad och har någon tanke på att jag ska få det bättre om jag sköter mig. Nej, jag vill vara här för att jag vill vara här. Och just nu är jag inte riktigt säker på vad jag vill riktigt. Jag är inte riktigt säker på att det här är bästa platsen för mig. Och där någonstans så landar han i ett beslut: jag vill lämna det här stället nu. Och så går han därifrån. Pappan låter honom gå. Därför pappan har tro, va? Och han säger: jag vill lämna. Och sen efter en lång resa och mycket problem och allt möjligt, därför att viljan tar mig ju någonstans, så den tog ju honom till en plats han inte önskade komma. Och när han hamnade där nere bland grisen, och det var ett väckelsemöte med en gris som predikade där, och tittar på honom och säger: hallå, kolla på mig, jag är gris, du är människa, du ska inte vara här, vad gör du här? Då går det upp ett lys för den här pojken. Ljuset är på och han är hemma, va? Bara det är ett mirakel. Jag tänkte på en historia om unga människor, vet du, de är väldigt lika Jesus, va? De bor hemma tills de är 30, och om de gör någonting så är det ett under, va? Han är stark. Så är med grisen där, och då så fattar han: nej, det här vart inte bra. Vad säger han då? Första gången sa han: jag vill lämna. När han är där ute, han har tappat allting, vad säger han då? Jag vill gå hem. Det är viljan som tog honom ut, det är viljan som för honom tillbaka. Alltså, Gud är noga med att du äger din vilja. Du kommer att fatta x antal dåliga beslut i ditt liv. Tro mig, här står en man som har levt längre än dig. Det ser jag ju på dig. Att jag har levt längre än dig. Och jag har gjort en x antal dåliga, skickligt dåliga beslut. Vet du vad? Min första bil som jag köpte, den var en Volvo Amazon B20-motor med Weber-förgasare. En fantastisk bil, va? Jag älskade den bilen liksom. Jag ville gifta mig med den, men det fick jag inte, för jag var gift med Marie. Så jag ville ha och älska. Sen fick jag en idé, vet du, att jag skulle köpa en annan bil, va? Gissa vad jag köpte för bil, va? En Citroën. Jag vet. Det är ju antikrist i huvudet på mig. Hur kan man komma till en idé att köpa en Citroën? En Citroën. Du kanske är någon som har en Citroën här, och den är säkert jättefin för dig, men den är inte fin för mig. Därför att den Citroën som jag köpte, det var den gamla sorten, den gamla modellen. Kasta inte grejer i mötena här. Och den var ful också. Någon slags brandgul färg var det på den. Vidrig bil, va? Jag tänker än idag, vaknar mitt i natten och tänker: Citroën, jag får rysningar i hela kroppen, va? Motorn var värdelös, han rostade hela tiden, va? Det var vidrig bil, va? Värdelös val, va? Skicklig dålig, alltså. Usch. Fy. Köp aldrig en fransk bil, va? Jag vet, jag får halva publiken emot mig, men köp kristna bilar. Sådana med stjärnor på. Bli som den vise männen. Följ stjärnan. Den som har öron att höra med, han hör det. Nåväl, vi lämnar det nu. Jag har gjort en del dåliga val i mitt liv. Val som jag ångrar att jag gjorde. Va? Grejer som så vidare. Det har jag gjort med mitt liv. Och inte en enda gång så stoppade Gud mig och sa: Stefan, köp inte en Citroën. Jag vet hur de är, de där bilarna. Inte ett ord, va? Nej, jag bara går iväg och köper den, va? Det var ingen ängel som stod framför Citroën-butiken och sa: här kommer du inte in. Utan det var bara öppet där att gå in och handla ut den här sura bilen, va? Och varför stoppar inte Gud dig för då? Varför gjorde han inte det? Det var ju mycket bättre för dig om man hade stoppat bilen. Ja, vad kan säga så här? Varför tar inte Gud bort min vilja för mig? Men den är ju värdelös, va? Det är liksom, tänk vad mycket elände som vi har på den här jorden på grund av att människor äger rätten att välja. Tänk vad krig som startas på grund av att folk har rätt att välja. Hade det inte varit bättre att ta bort valmöjligheten? Din klantskalle, du kan ju inte välja. Ser du hur det blir för dig? Du blir ihop med en gris, va? Ska vi ihop med en människa? Du kan ju ingenting, du. Så skulle han kunna göra, men det gjorde han inte. Varför då? Jo, därför att just det där som har att göra med att du äger rätten att välja själv. När vi liksom boilar ner det och får fram essensen utav det, så kan man kanske säga så här: att det är egentligen ytterst sett din enda möjlighet att visa att du vill ha med Gud att göra. Vilken relation skulle du ha med Gud om det inte varit ditt eget val? Vilken typ av relation skulle du ha då? Jag är ju gift med Marie, va? Och jag hoppas att det här inte spelar någon roll vad hon hade velat, för jag hade ju tagit henne i alla fall. Men jag inser ju någonstans att det hade inte blivit så bra, va? Utan just det att hon också väljer mig. Det är hennes sätt att visa att hon vill ha mig. Och mitt sätt att visa att jag vill ha henne, det är att jag väljer henne. Nåväl, frihet är att äga rätten att välja. Och när du inte längre har det, då är du inte fri. När dina val inte längre är dina val, utan någon annans val som du lever genom, då har du tappat någonting. Och då säger du så här, men Stefan, jag har ju faktiskt många saker i mitt liv som jag inte har valt. Jag valde ju inte bli gutt eller jente. Va? Jag valde ju inte de föräldrar som jag har. Jag valde ju inte bo i Norge. Det är många saker jag inte har valt. Nej, men även om det är så, så finns det val att göra i det som inte är valt. Och det är just där som skillnaden mellan fångenskap och frihet befinner sig. Jag menar, om någon kommer till dig och gör någonting mot dig, så säger våldför sig på dig och gör ting mot dig som du inte vill att de skulle göra. Det var inte ditt val. De gjorde det i alla fall. De trängde sig på integritet. De trängde sig på den där, och gick över den förbjudna gränsen. Som ingen människa har rätt att kliva över in i en annan människa. De gjorde det i alla fall. De struntade i det och bara tryckte sig förbi där. Och du sitter där och det var inte ditt val. Men någonstans där har du ändå ett val att göra. Du kanske sitter i ett fängsel på utsidan. Men på insidan kan du leva fri som en fågel. Det finns alltid val att göra. Låt ingen få dig att tro att du bara är ett offer för ting som har skett i ditt liv. Utan någonstans där, även om du kan vara ett offer, så kan du ändå vända runt det där genom att bruka din rätt att välja. Du har rätt att välja att förlåta, tillge. Du har rätt att välja att även om det där hände, så ska inte jag gå ner mig nu. Du har rätt att välja många saker. Se till att du äger din rätt att välja. Nummer två, frihet är, och det är också med ägande det här. Frihet är att äga sitt ja och sitt nej. Jesus säger så här, han säger så här. Jag vill inte gå upp och titta i Bibeln, för det är så långt att gå. Och så spara på krafterna. Låt ditt ja vara ja och låt ditt nej vara nej, säger Jesus. Allt utöver det är av ondo, så här. Alltså de två viktigaste orden du har i ditt vokabulär är ja och nej. Frihet är att du äger ditt ja och ditt nej. Att du tar ägande över de två orden. Alltså ja och nej, det är som gas och broms. Och när du brukar de här två funktionerna, så kommer det hända saker. Och du vet, du kan inte köra en bil bara med gas. Du måste använda bromsen också. Men du kan ju inte heller köra bilen bara med broms. Säg tack och lov. Ja, utan du behöver ju bruka gasen också. Och det är ju samspelet mellan gas och broms. Det är det som gör dig till en kunnig förare. Och sen har vi den där klutchen också. Kopplingen på svenska. Kopplinen på engelska. Nej. Alltså du har det samspelet där. Och det är just det som att lära sig. När ska jag ge gas och när ska jag bromsa? Och att man lär sig göra det harmoniskt, så det inte blir så här som en gammal tant som kör bilen, utan att det blir liksom smooth. Gas och broms. Ditt ja, förstår du, det är gasen. Det är gasen och bromsen. Det är nejet, va? Båda de här två orden är otroligt viktiga. Frihet det här. Att äga de orden. Så att det inte är någon annan som äger ditt ja och som äger ditt nej. Det är det som stoffen gör. Stofferna, ruset, drogerna. Drogerna stjäl ditt ja och ditt nej. Och har du hållit på med någonting i ditt liv så vet ju du att det är sant, va? Ja, helt plötsligt är det inte du som bestämmer när och var och hur, utan det är någonting annat som har kommit in där i ditt liv och tagit din frihet ifrån dig. Ibland hamnar vi i miljöer med människor och relationer att du tör inte säga nej, därför att om du säger nej så blir det problem för dig. Du kanske inte får vara med i gruppen längre. Du är inte inne längre om du helt plötsligt säger nej. Men hela ditt inre vill säga nej. Men du säger ja i alla fall. För du ska ju vara så gripande snäll. För annars får du ingen karamell. Lite rim där och så. Funkar inga alls. Har du någon gång, inte just du, men jag tittar på dig och menar allihop. Har du någon gång sagt ja, men du ville säga nej? Finns det någon som håller med, som har varit med om det lilla läget någon gång? Ja. Har du varit i motsatt? Att du ville säga ja, men du säger nej? Ja, vi har alla varit där. Vet du vad? Då är inte du fri. För om du inte äger ja ditt nej, så är du inte fri. För frihet är att jag äger det. Det betyder att när jag säger ja, då är det för kopplat med första punkten. Då är det för att jag vill det. Jag säger ja för att jag vill det. Och det är så skönt att veta det. Att om jag liksom gör en grej så är det inte... Nej, men det var ju han som försöker på hörs på hand. Möske, 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 mörke. Och det går väl... Det är väl lätt att liksom undkylla sig med det och säga, men det var ju han eller var hon. Men jag liker inte den tanken. Jag tycker inte om det. Utan jag tycker bättre om att, nej, det här hände för att jag gjorde det här och jag sa ja till det här och det blev så här för att det var jag som gjorde det här. Det är ganska skönt egentligen. Även om det är ett dåligt beslut så är det ändå mitt beslut, va? Tack. Nu ville hon att jag ska preach it. Det är ju det jag har försökt göra hela tiden. Nu vet jag inte riktigt. Vad ska jag göra nu då? Tack. Att äga sitt ja och sitt nej, det är frihet. Halleluja. Och just det som är så underbart med det där, det är att det ger dig ett självvärde, va? Och nu vet jag kan din sort, va? Kallas för människa. Jag vet det, va? Att det är inte helt lätt det här. Och ingenting av det jag säger är speciellt lätt, annat än att säga det. Jag vet att där ute i det vanliga livet så hamnar vi i lägen ibland att vi vill helst inte säga nej eller ja där, därför att det skulle påverka någonting. Och vi hamnar under ett tryck. Och det där trycket är jobbigt att känna. Så bara för att vi ska slippa det så bara överlåter vi vårt ja och vårt nej till någon annan. Kompistrycket och allt det där. Jag vet det, va? Och det jag kan tala om en sak för dig. Det blir inte bättre när du blir äldre. Nu har du liksom de lägena i ditt liv liksom som är där du är nu. Men det här kommer följa dig hela ditt liv. Så därför är det så bra att bestäm dig redan nu. Ta den smällen, va? Därför att det är ganska skönt, du kommer få respekt med dig när människor vet att när du säger ja så menar du det. Och när du faktiskt säger nej så har du goda skäl till det och du menar det. Människor kommer börja respektera dig efter ett tag. Och därför att det har att göra med dig, va? Det har att göra med din integritet och sådär. Och det är en väldig frihet att äga sitt ja och sitt nej. Amen. Nu måste jag faktiskt gå upp för nu kommer jag inte riktigt ihåg de andra frihetspunkterna här. Frihet, och du skulle få några mer saker. Får jag vara här nere? Jag tycker det är trevligare på något sätt. Ja, du får göra vad du vill. Är du tillbaks förresten? Vad trevligt. Var det fint där ute? Amen. Var det frihet där ute? Ja, bra. Jag har något Tourettes problem. Det bara händer någonting när man får såna här tunnor, va. De måste sparka på dem. Jag kan inte hjälpa det, det bara kommer i mig bena, va. Frihet är att frihet. Åh oh, nej, jag måste att kunna få sparka på en tunna när man vill, va. Det är friheten. Frihet är att nummer ett, äga sina val. Nummer två, säga, äga sitt ja och sitt nej. Halleluja. Oh. Och frihet är att vandra i kärlek. Det är frihet det. Du vet, djävulen, om vi pratar om honom ibland, och fienden och allt det där, som är en verklig tingest och som verkligen en verklig person och som gör saker emot ditt liv och så vidare. Han kan göra många ting, va? Han har många redskap och många vapen, men det finns en sak han inte kan göra. Han kan inte älska. Och så fort du börjar vandra i kärlek, så finns det ingenting som fienden kan göra för att råda bot på det. Han kommer inte åt dig där, för han har inte de möjligheter, han vet inte vad du håller på med. Han liksom, det är en värld okänd för honom. Han har aldrig varit i den världen, han vet inte vad det är för någonting, och han kan inte och han kommer aldrig att kunna förstå detta. Så när du lever i kärlek så är du fri, halleluja. Du förstår, kärlek är någonting som är fantastiskt och som faktiskt också gutter kan hålla på med. För det handlar inte om att sätta hjärtan runt Instagrambilderna och allt sånt där som vi guttar tycker är jobbigt. Vi vill skjuta saker. Vi vill döda grejer, va? Vi vill döda rådjur. Vi vill döda älgar, kaniner, katter. Och vi känner en tillfredsställelse när någonting dör. Vi älskar det. Men vi kan också ha kärlek. Vi kan älska den lilla kaninen när han dör, va? Jag ska säga en sak till er jenter här. Det är inte ni som äger det här begreppet med kärlek. Det gör vi tillsammans. Nu kan en gutt, han kan älska på det kanske lite annat sätt än liksom en jente gör. Jag vet inte, för jag är ingen jente. Jag är en gutt och jag guttälskar. Jag älskar liksom som guttar gör. När jag kommer till Marie så försöker inte jag vara en kvinna som älskar henne. Älskling, åh, jag älskar dig. Åh, du är underbar. Du är det finaste jag har. Nej, jag älskar henne på ett manligt sätt. Hon får aldrig blommor av mig. Hon får nya färger. Halleluja. Jag älskar henne som en man, va? När jag lagar mat till henne, det är ingen sån där vegetarisk, sån där kaninmat, ingenting sånt. Hon får en kycklig biff och det är det enda hon får. Halleluja. Här får du din biff. Det är bara biff. Det är underbart. Det är kärlek från en gutt. Vi män, vi älskar kanske på ett annat sätt, men vi kan älska. För kärlek handlar inte om vilket kön du är, utan det handlar om andra ting. Kärlek, min vän, det handlar om att ja, vad handlar det om igen? Nu ska vi se vad det handlar om här. Ja, Paulus talar ju om, han säger, kärleken tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken är osjälvisk, va? Kärleken sätter den andre först, va? Halleluja. Ja, men varför ska jag ha egna fälgar för? Jag ger dem till Marie, va? Alltså man sätter andra före sig själv, va? Kärligheten har en fantastisk förmåga. Halleluja. Och i kärligheten blomstrar friheten. Halleluja. När du älskar så är du fri. Amen. Alltså när du älskar så är du fri. Halleluja. Kärlek är egentligen inte så mycket en handling, utan det är en inställning. Det är en hållning som jag har i mitt liv. Halleluja. Amen. Och sen får den nu olika uttryck och den får olika sätt att visa fram det där som lever i ditt hjärta. Och det är så underbart. Vi har en man som i Sverige som heter Björn Ranelid. Och han är en väldigt duktig författare och så vidare. Han har ju ett sån här liksom speciellt Ranelidska, heter det, hans eget språk. Han pratar så där. Kärleken behöver inget visum, behöver inget pass. Kärleken kan, och så vidare. Han håller på så där. Och det är fantastiskt. Kärleken känner inga gränser. Och det är därför som vi kan vandra i alla delar av världen. För kärleken behöver inget visum. Kärleken behöver inget pass att visa upp, jag tillhör den nationaliteten. Utan kärleken, den kan röra sig överallt, den är obegränsad. Halleluja. Och det är därför som vi kan älska människor som vi aldrig har träffat. Va? Det tycker jag är fantastiskt. Vet du, jag reser ju ganska mycket och ute träffar människor när de börjar prata med mig. Man kommer till Arabien, va? Arabländer eller japanländer eller något sånt där. Vad har han hälsen? Om de ska säga någonting. Och jag bara känner som, det är så underbart det du säger. Oh, jag förstår allting. Jag förstår precis. Kärleken förstår allting. Fattar allting. Förstår du den där harakiri-språket? Jajamän, jag förstår allting. Vad han säger nu. Det är bra! Halleluja. För kärleken tolkar saker till det bästa. Halleluja. Jag älskar, har du sett den Lucky Luke, va? Har ni den? Han har ju en hund också. Nej, det visste ni inte, men det har han. Nej, men det vet ju inte Lucky Luke, för det är ju inte hans hund. Men hunden tror ju att det är min herre det här, va? Och ingen tycker om den där hunden, va? De kastar stora stenar på honom så här. Åh, du ska dö. Men hunden fattar inte det, utan hunden är ju så full av kärlek. Va? Så hunden säger, åh, ni vill leka med mig. Åh, och så springer han runt där. Va? Sån är du. Va? Folk står och kastar sten på dig. Aha, vill ni leka? Vad roligt, vad härligt, vilka underbara. Kärleken har en förmåga att tolka saker till det bästa. Nummer 3 eller 5 eller 6 eller något annat. Välj själv där. Frihet är att leva i tillgivelse. En person som lever i tillgivelse sitter på friheten. När du väljer att leva i tillgivelse, då är du fri. Jesus dör på sitt kors som en fri man. Han dör inte där på sitt kors och säger så här, ja, det var ni som dödade mig, va? Utan han säger, fader tillge dem, för de vet inte vad de gör. Han dör som en fri man. När du väljer att tillge, när du väljer att leva i förlåtelse och tillgivelse, så är du fri. Jag har inte råd att vara bunden. Va? Du kan ju tänk dig mig i en bunden personlighet. Det går ju inte ihop. Va? Jag måste ju få vara fri. Va? Om inte jag är fri så är jag ju bunden. Va? Jag vill inte vara bunden och därför vill jag inte leva i otillgivelse. Jag måste leva i tillgivelse. Och inte för att jag vill vara självisk, men det blir nästan så. Därför att när jag tillger dig för någonting du har gjort mot mig, Amy, så då, och det händer aldrig. Men. Så gör jag egentligen inte dig i första hand för din skull. Jag gör det för min skull. För om inte jag tillger dig så blir inte jag fri. Va? Jag måste vara fri. Tillgivelse handlar om att vara fri. Va? Och att leva i tillgivelse, det är frihet. Halleluja. Prisat vare Gud. Amen. Har du någon gång hamnat i ett läge där du får någonting emot någon? Har du hamnat i något läge någon gång? Det är klart att vi hamnar i ett läge och får någonting emot någon. Ja, men när du tittar på de här musikerna, de här som sjunger så fin lovsång och så vidare, då kan du ju uppleva en viss bitterhet. Då. Titta på han kille som spelar gitarr där. Han är ju superflink. Ja, men varför är inte du så flink då? Nej, just det. Den grisen. Han ska dö. Hans gitarr. Vi ska elda upp gitarren ikväll efter mötet. Va? Han ska ha den grisen. Och så plötsligt så börjar odla någon slags jalousi. Va? Och man börjar bli liksom så där och håller på och så vidare. Det går ganska fort faktiskt. Att det liksom. Och jag vill ju inte vara sån, va? Utan jag vill ju känna mig fri, va? Och därför så måste jag ju bara lösa människor runt omkring mig. Ja, men jag kan inte spela gitarr på det sättet som han spelar gitarr på. Och därför så är det han som spelar gitarr ikväll och inte jag, va? Ja, nej, så är det problemet. Varför ska han spela gitarr? Alltså, jag är inte med. Vi ska väl ha demokrati, va? Alla ska väl få spela. Och jag bara säger nej tack. Och då kan man uppleva att det blir jobbigt det där, va. Och då kan det börja gro någonting på insidan. Och så känner man så här, fy liksom. Då är det så skönt med tillgivelse. Får jag ta en liten, det här ingick inte i preken här, men jag kommer att tänka på en sån story som jag lever med. Får jag ta med min fina jacka? Ja.
Nej, jag är fri.
Får jag ta med min tröja? Nej. Jag är fri, va? Där vi bor, hemma hos oss där vi bor, Så har vi en ganska fin utsikt över sjön. Så här var jättefint. Det var bara det att när vi köpte det huset så såg vi ingen utsikt. Därför att det var stora träd i vägen så här var, på tomten. Och Marie tyckte att vi får ju såga ner lite träd så vi får se den här fina sjön som vi har där. Så sagt och gjort så har vi vår tomt här och så har vi nabon längre ner där. Och så säger Marie, vi sågar ner lite träd. Stefan, du går upp i trädet med motorsågen. Självklart. I'm a man. Jag går upp där. Jag är ju väldigt rädd för höjder, va? Jag tycker inte om det, men det visar inte jag och Marie. Utan jag bara går upp som en man. Så är jag där uppe. Och så säger hon, står hon och tittar. Så jag sågar ner lite där, sågar lite där. Jättebra, Stefan, sågar ner där. Alltså de här träna var ju som 30 meter högt upp, va? Det var jättehögt där uppe. Så hon ropar och säger, så jättebra, Stefan, så tar du där, så lite mer där, perfekt, och så där också. Så höll på där i flera timmar och sågade ner, det kanske var en 5-6 trän där, va. Höll på, det är jätteglad. Färdig med det, såg vi sjön igen, underbart. Så gick vi in och skulle, ja, trevligt, så åkte jag till jobb. Och sen när jag var på jobbet så ringer Marie, va? Och säger, du måste komma hem. Nabon, han har kommit upp i vår trädgård. Han är arg. Han står och bannar där uppe. Han står och skriker. Han säger, var är din man? Du kommer hem nu, så. Nej. Nej, det gör jag inte. Jo, du kommer hem nu, så. Så kom jag hem. Och så såg han min bil när jag kom så där. Och när han såg min bil så kommer han genom trädgården som ett ånglok så här, rakt upp så här. Och så står han framför mig. Han är stor, den här karen, vet du. Lika stor som Morten. Jättestor, va. Ja, men säkert flera meter, va. Det kändes så i alla fall. Så då kommer han till mig och säger, vad har du gjort? Va? Du har ju sågat ner mitt träd! Är du inte klok, ni idiot? Så där stod han och skrek åt. Jag ska sätta dit dig, så. Jag ska sätta dit dig. Det är olovligt förfarande här, vet du. Sätta dit dig, din gris. Så, precis det här så körde han. Och sen bannade han också, men det kan jag inte göra i kyrkan. Stod han. Och jag var ju lite stursk sådär. Så vadå? Vi har ju bara sågat ner lite av våra trän där uppe. Det är väl ingenting. Sluta med det. Det är mina trän det här. Det är inte alls det jag såg i mitt träd. Vårat körsbärsträd som jag planterade för 30 år sedan. Planterade och varit där och såg ner, va? Nej, lägg av. Det är våra träd. Ja, vi går ner och tittar då, säger jag. Vi går ner och kollar på träden. Så när vi är på väg ner, det är som en sån här slänt så här. Så vi är på väg ner. Då ser ju jag det på håll där, att då har ju våra tomter som är ganska nära varandra. Så har vi ett träd som har liksom vuxit från hans tomt, har vuxit lite över in där på min, va. Och så liksom på något sätt. Men jag ser ju att det trädet, det är ju hans träd, va. Så jag märkte ju det direkt när jag kom ner där. Så såg jag ju mitt misstag. För jag hade ju varit uppe där i träkronan som värsta apan och klättrat runt där. Så jag hade ju inte tittat ner där i rotsystemet. Och så ser jag detta och då tänker jag, vad gör jag nu? Och han är arg, vet du. Så jag tänkte, jag får då praktisera vad jag predikar. Så jag la mig ner på gräsmattan. Så jag gjorde mig så liten jag bara kunde, va. Så la jag ner och så sa jag, tillge mig, så här, förlåt mig. Jag ser ju, det är mitt fel att ta på mig. Förlåt mig. Och då så tittar han på mig, vad gör du, så? Är du inte klok, så? Ställ dig upp, så. Ligg inte här. Ställ dig upp, så. Men förlåt mig. Förlåt mig. Jag ser mitt problem. Jag ser vad jag gjort fel här. Förlåt? Kom här, förlåt. Det får väl inte tillbaka något träd? Så förlåt, ligg inte här, upp med dig så. Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan ju inte sätta tillbaka grenarna här. Det går ju inte, va? Jag vet inte vad jag ska göra. Och så börjar han med så här liksom. Ja, det här har du nu sågat ner, va? Förstört våra liv, va? Min fru planterade ett träd för 30 år sedan. Våra barnbarn skulle få plocka körsbär och ha lite trevligt på sommaren. Och så har du varit där, va, och sågat ner. Vad är du för en människa? Så, förlåt, men jag vet inte vad jag ska... Vad ska jag göra för någonting? Säg mig, jag gör vad du än ber mig om. Så. Ja. Det får du såga ner hela skiten. Så. Såga ner alltihop. Jag såg in och pratade med frun. Så. Jaha. Och då såg jag ju mitt lilla möjlighet här. Jaha. Så då sprang jag upp i min garage och hämtade motorsågen igen. Sprang ner under tiden han var inne. Så fällde jag ju hela det här stora trädet. 30 meter långt, jättestort. Och så såg jag upp det i stycken så här och drar in det på min tomt så här snabbt. Vet. Och så kommer han ut och är det bara en liten stubbe där. Va? Och då, vad har du gjort? Så du såga ner hela trädet? Ja, men du sa ju att jag skulle såga ner. Jag gjorde bara precis, jag vet inte vad jag ska göra. Jag håller på att få en psykos här. Det är jättejobbigt det här. Så jag gjorde precis som du sa. Du är ju inte klok så. Din galning, va? Vad ska jag göra? Nej, jag vet inte vad jag ska göra med dig. Så tänkte jag så här. Hur ska jag lösa det här? Du vet ju hur du har en nabo som är liksom, som, det är bara mörker där borta, va? Lyserna går sönder hela tiden i ditt hem, va? Därför att det är sån där mörker som sänds ut där. Propparna går, säkring går hela tiden, va? Därför att det är så mörker och sänder ut där. Så var det hemma hos oss. Tänkte jag, kan ju inte leva på det sättet. Så då åkte jag ner, va, till honom där han bor. Så jag kom ner till honom där han bor. Öppnade dörren där. Eller, nej. Så kommer han, en stor, va? Kommer han. Vad vill du nu? Vad vill du? Alltså, jag kan inte leva med det här, så det går inte. Vad är det då inte går? Nej, men jag kan ju inte ha det så här. Att det är på det här sättet mellan oss. Vadå mellan oss? Det är ingenting mellan oss. Ja, men jag kan inte ha den här känslan. Det går inte. Jag känner att du har inte tillgivit mig. Vadå tillge? Trädet är ju bortsågat. Det är det som är problemet, va? Men vad ska jag göra då? Så? Kan jag få betala trädet? Så? Det är ovärderligt. Det går inte. 30 år gammal trä, hur kan du försöka med det, va? Ja, men jag ger allt jag har. Jag gav honom 2000 kronor. Så här har du 2000. Jag har inte mer. Det kan ju inte jag svara på. Så. Får ju fråga min kone. Det är ju hennes träd. Och hon stod ju bara och räknade lampor. Hon tyckte det var jobbigt, va? Ja, vad ska jag, hur ger det dig? Det här har du. Varsågod. Och hon tog emot pengarna då. Så sa jag, ja, vad skönt. Är vi färdiga nu? Så? Kan jag känna liksom att det här är över nu? Va? Är jag tillgiven då? Ja, okej. Okay. Och då så säger jag, efter att jag sagt det. Okej, okay, får jag en kläm då? Och då säger jag, vad sa du? Vad skulle du ha? Så? Jag måste ha en kläm. Jag måste känna liksom att det är klart det här, va? Och så säger jag, vad är det med dig? Så? Nej, men jag klarar, jag kan inte leva annars. Jag måste ha en kläm. Ja, men kom hit då! Kom då! Och så stod jag så här. Och så fick jag, frun fick en kläm också. Då sa jag, vad skönt, tack ska ni ha. Nu känns det att det är lättat, det är en börda lättat. Och så åkte jag därifrån och kände, nu är det över, det är färdigt, va? Sen dagen efter, vet du, satt jag och Marie och drack kaffe hemma. Då kommer han med sin fula bil. Alltså, jag kommer med sin bil och så här. Och ställde sig utanför våran trädgård där. Och jag bara sa till Marie, jag är inte hemma. Och då säger man, du är visst hemma. Du är hemma väldigt mycket nu, så. Nej, jag är inte hemma, för han kommer ju, han ju in, stövlar inte våran trapp där. Så ringer han på dem. Och frun är med också. Båda två står och ringer. Jag vill inte öppna. Fy. Vad har jag sagt nu? Vadå? Jag vill inte öppna. Det är väl ingenting att bli sur och gå ut i mötena. Till slut så öppnar jag och står han där ute. Och så ser jag på honom. Han är stor, hon är liten. Ingen bra match. Men, och då ser jag på henne. Va? Hon är alldeles gråten i ögonen. Så jag ser att hon har en tuff situation. Så står de med pengarna där. Vet du. Så här, vi kan inte ha de här pengarna. Så. De brinner i våra händer. Vi kan inte ha dem. Och så säger den här kvinnan, jag har inte sovit på hela natten. Så kommer det där trädet där. Det planterar jag av en vildkvist. Och jag tänkte inte mycket på det. Och så händer det där och så kommer du och håller på där och ska ha förlåtelse och du ska ge klämmar och allt möjligt. Jag klarar inte det här så. Jag kan inte leva med det här. Jag har inte sovit en blund i natt. Jag kan inte ta de här pengarna. Det går inte. Jo, då tar de bara. Det är inga. Ja, men det är inget. Du ska ha dem. Nej, det kan jag inte. Och så gubben då blir han lite religiös. Va? Ja, det ska du nog ha i alla fall, de här pengarna. Det är bra, du ska ha dem. Ge dem i kollekten. Sen blir han jättereligiös helt plötsligt. Och så säger hon kvinnan så här. Det är dit jag vill komma. Vilken lång story för den här lilla sättningen. Då säger hon så här. När jag var en liten jänte så hade jag en bästefar. Och han var med om en ting som det var hände typ en liknande grej. Och min bästefar kunde aldrig tillge det som hände där. Hela hans liv var ett mörker. Han var bitter hela livet. Och så tänker jag på det här, och så ursäkta uttrycket, det sketna trädet. För det var så hon sa, jag måste vara väldigt ärlig när jag beskriver det här. Så jag säger precis som hon sa, va? Det här skitträdet, sa hon. Som jag har inte brytt mig om det för 5 öre. Och så råkar du såga ner det. Och sen kommer du här och ber om tillgivelse och håller på och grejer här. Jag klarar inte det så. Jag kan inte leva på det sättet. Jag vill inte ha det på det sättet. Och då så stod vi där på trappan där. Och så fick vi nya klämmar. Och då ville han ju klämmas gubben där. Va? Så då, kommer nu, ska han klämma dig gubben? Sen min män. Så gick det många år. Han blev min bäste vän. Alltså det fanns ingen som kom till mig och hörde på mig så mycket som han gjorde. Stefan! Och var du varit nu och prekt någonstans? Har du varit där? Så han var ingen kristen man. Men han visste att jag var pastor och predikant. Har du varit och prekt? Berätta om det. Liksom. Och Stefan, vad härligt att se dig Stefan. Så det var helt förvandlad. Va? Tillgivelse är frihet. Halleluja. Amen. Oj, oj, oj. Amen. Underbart. Förlåt mig att jag håller på så länge här nu. Men får jag bara ta några tjappa grejer här så ska vi avrunda här ikväll. Fienden försöker komma åt din frihet genom att lägga ut snaror framför dig. Får jag bara snabbt ta några stycken. Nummer 1, synden. Jesus säger så här. Amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Synden har ett budskap. Den säger frihet. Och när du tar den så kommer den visa att det var fångenskap. Nummer 2, människofruktan. Orsaksboken 29, vers 25. Människofruktan har med sig snaror. Vad är människofruktan? Jo, det är ju, vad ska hon säga? Vad ska de säga där på skolan? Vad ska de säga? Vad ska de tycka? Det är människofruktan. Och när människofruktan finns i mitt liv, då blir den snara för mig. Därför att då, ikväll här, så ska människor bli fria från människofruktan. Och det börjar med att du tar ett steg bort ifrån den. För jag ska bjuda fram människor här ikväll. Och då ska inte du sitta där och tänka, nej, men det kan inte jag göra för Lisa sitter jämte mig. Vad ska hon? Skit i Lisa. Säg ja till Jesus istället. Och låt han befria dig. Amen. Människofruktan, vet du. Det är en så jobbig grej. Och det är någonting vi alla har liksom. Vi är rädda vad folk tycker och tänker hit och dit. Och jag tror att vi här uppe i Europa och inte minst i Skandinavien, vi har ganska mycket av de tingen där. Vi ska liksom hålla på att passa in hela tiden och så vidare. Kanske därför du mår så dåligt. Därför att du är ingen som passar in person. Utan du är ju liksom ett kittlig original, va? Och så försöker du passa in, va? Please, stop that. Var det original som Gud vill att du ska vara. Ja, men vad ska de tycka då, va? Ja, men de får tycka vad de vill. Det är ju inte ditt liv, det är ju deras liv. Du har ju ditt liv. Följ den vägen som Gud har för dig. Människofruktan, det ska brytas här ikväll. Kan du säga amen till det? En annan sak som är snara, det är att leva för pengar. Och det hörde vi så fint i kollekttalet här idag, vem det nu var som hade det. Det var jättebra. Där det står så här i första Timoteusbrevet kapitel 6. Det var gitarristen tror jag som hade kollekttal. Ja, halleluja. Nu ska inte kollekten gå till en ny gitarr som vi eldar upp ikväll. Utan, nej då. I första Tim 6 så står det så här. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror. Och många oförnuftiga, skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det förstår, att leva för pengar, det är inte frihetens budskap. Pengar kommer inte göra dig fri. Jag pratade med en gång så en ung person sa, vad ska du göra när du blir, vad har du för tankar om framtiden? Ja, jag tänkte jag skulle bli rik, va? Ja. Men vad tänkte du ha för liv? Ja, jag ska vara rik, va? Det är min grej, va? Och det är kanske många som strävar efter det och tänker att pengar ger mig rikedom. Bara fråga mig. Jag är väldigt rik, va? Nej, jag är ingen rik person. Jag är ju predikant. Det blir man inte rik på. Men jag kan tala om en sak för dig. Jag är fri. Halleluja. Jag säger, men ska jag inte ha några pengar då? Jo visst, du ska ha mycket pengar som helst. Men du ska inte leva för dem. Därför att leva för pengar, det är att ha en kärlek till pengar. Och när man lever för pengar hamnar man i snaror. Man fattar oförnuftiga beslut. Man gör felaktiga handlingar och så vidare. Och så vidare, för man lever för fel saker. Du ska inte leva för pengar. Pengar ska leva för dig. Det är du som ska liksom vara i kontroll här. Halleluja. Amen. Och du vet att Gud är en generös Gud. Han är ingen fattig Gud. Han är inte en Gud som vill hålla dig i fattigdom. Han vill välsigna dig. Han vill att du ska ha allt vad du tränger. Han vill att du ska dubbla baskaggar på ditt trumsätt om det är det du vill ha. Han vill att du ska ha allting. Inte, alltså, du förstår mig rätt här, va? Men vi vill inte leva för pengar, därför att både du och jag vet att människor som lever för pengar blir inte fria. De trodde kanske att på toppen av detta pengaberg så står det frihet att vänta på dig, på mig. Men när de kommer upp på den där toppen så inser de, det enda som väntar på mig där, det var tomhet. Och det är därför som pengar inte är vägen till frihet. Att leva för pengar, det är någonting som många människor får uppleva är ett rent fängelse. Gud vill välsigna, men vi lever inte för pengarna. Kan du säga amen till det? Jag tar bara en till, sen är vi färdiga ikväll. En annan snara, det är ett utifrån och inliv. Det vill säga att jag lever från principen utifrån och in. Och inte inifrån och ut. Du förstår, Jesus är en hjärte-Jesus och man lever med honom inifrån och ut, inte utifrån och in. Paulus säger så här till Galatierna, han säger så här i Galatierbrevet kapitel 5, han säger så här: till denna frihet har Kristus gjort oss fria, stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Vad är det för någonting? Jo, det är när jag börjar tänka så här att jag måste göra vissa grejer för att liksom, det ska vara okej. Jag måste be på ett visst sätt. Jag måste be så länge. Jag måste läsa Bibeln på det här sättet och så vidare för att jag ska riktigt kunna vara där. Men du förstår att inget av det där är utanpå grejer. Det gör egentligen ingen större skillnad. Friheten kommer när jag förstår att i Kristus Jesus har jag allting redan färdigt. Jag behöver inte göra någonting därför att jag har redan Jesus. Men sen får jag gärna göra saker därför att det är självklart att jag vill läsa den bok som är hans bok. Jag vill lära mig mer om honom. Men jag gör inte det för att jag ska improve myself, utan jag gör det därför att jag redan har honom. Halleluja. Det är ett inifrån och utliv. Det livet, det lever vi. Men ett utifrån och inliv, det vill säga jag måste lägga på mig de här grejerna. Jag måste göra det här. Jag måste leva upp till det där. Annars är det inte riktigt bra. Annars är det inte riktigt starkt. Och gör jag inte det på det där sättet. Alltså, har du inte gjort det där idag? Nej, jag gjorde det igår. Men det räcker ju inte, ska jag göra idag också. Aha. Ja, men det gjorde du ju bara 2 gånger. Du måste göra 4 gånger innan det blir... Annars blir det inte genombrott om du inte gör det 4 gånger. Nej. Och så hamnar folk i utanpå livet. Det vill säga att grejer jag gör ska vara det som gör fårkällen. Men det är det inte. Utan fårkällen är redan gjort. Fårkällen heter Jesus Kristus. Han har redan gjort färdigt alltsammans. Det spelar ingen roll hur mycket jag håller på med det här, va? Det blir inget starkare för det, va? Det är redan starkt på en gång. Halleluja. Sen får jag gärna göra så mycket jag vill, va? Men det är inte där det sitter. Det sitter inte utanpå. Det sitter här inne. Halleluja. Amen. Wow. Prisat vare Herrens namn. Amen. Halleluja. Det spelar ingen roll hur du ber, va? Bara du ber, va? Bara säg Jesus. Det är många gånger i mitt liv. Alltså jag hinner inte be och jag tycker inte jag. Men bara säg Jesus. Bara sucka Jesus. Det räcker gott. Du kommer gott långt med det. Sen ibland ber jag jättesnygga böner, va? Gör fräscha grejer, va? Det är så snyggt, jag blir imponerad själv. Det får man gärna göra. Så det är inget fel med det. Men det sitter inte utanpå, det sitter inuti. Halleluja. Amen. Vad är det för en kväll ikväll? Ja, halleluja. Amen. Jag var helt slut när jag var på att dansa här. Så tänk på det. Du har unga människor som vill följa Jesus, har en frestelse, och den är att bli lagisk. Det sa här inte mig när jag jobbar med ungdomar. Unga människor kan lätt bli lagiska. Därför att liksom man söker sin identitet och man hittar olika saker och sådär. Så får man höra någon säga be liksom mellan 3:30 och 4:30 mitt i natten. Och gör du det så kommer du upp till en ny nivå. Och så, jag lovar det, står den här unga människorna. Ja, men alltså, det var ju så, de var ju så starkt där på något sätt. Alltså, 3:30, 4:00. Om du ber mellan 4:30, 5:00 funkar inte alls, va? Utan 3:30, 4:00 skulle man bedja, va? Och gör du inte det, va? Så. Därför man söker identitet, trygghet. Man säger mig vad jag ska göra, så gör jag det. Och då säger Jesus, det är okej redan som det är. Ja, men jag kan ju inte be så länge. Nej, men det är okej, va? För du är inte hos mig för att du är så duktig på att be, va? Du är hos mig för att du är hos mig. Halleluja. Och i mig så har du allting. Min vän, det blir en fantastisk frihet. Det blir en underbar känsla att jag känner att jag är framme. Jag är hemma. Jag är redan där. Halleluja. Och utifrån det så kan jag börja bedja. Utifrån det kan jag göra... Men du vet, det är inte det som avgör det. Det är redan avgjort. Jag är i Kristus Jesus en ny skapning. Amen. Ska du stå upp tillsammans med mig? Nu vet jag att jag prekte lite för långt ikväll. Jag vet det. Därför att jag tog den där trädhistorien som ödelade hela min preken. Nej. Jag vet att det var lite långt. Men du klarar det. För du är så fri, va? Ikväll ska jag bedja med människor och vi ska be tillsammans med dig. Om du är här ikväll kan låsångarna komma här. Så ska vi alldeles strax gå in för landning. Men jag vill gärna be dig med människor. Jag vill att vi ska ta möjligheten och be tillsammans. Det finns människor ikväll som sitter fast i olika saker. Du har på något sätt fastnat i snaran. Och snaran kan ju se ut lite olika. Jag tog bara några exempel. Det finns många exempel. Det kan se ut lite olika. Du kanske har hamnat i det där måste-livet. Hamnat i det där, jag måste göra det, jag måste så, jag måste allt det där. Det är en underbar frihet att få komma till Jesus. Det Jesus säger, du behöver inte göra någonting. Du hos mig så det, för friheten den sitter hos Jesus. Va? Det är han som är vår frihet. Och det är så underbart att få komma dit i livet. Eller om du har fastnat i människofruktan. Du, vad ska hon säga, vad ska han säga och så vidare. Och så liksom lever du ditt liv genom att titta på speglare genom andra människor. Och Jesus vill att du ska vara fri, halleluja. Han vill att du ska vara fri. Tack Jesus, det är frihetens kväll. Det är frihetens kväll. Du ska få uppleva frihet i ditt liv. Halleluja. Du vet att få vara fri att vara den man är. Va? Vara den man är skapt till. Vara den fullt ut. Va? Man behöver inte vara någon annan. Va? Utan man är den Gud har kallat en att vara. Halleluja. Tack Jesus. Det är en väldigt härlig, härlig födelse. Och den ska inte du behöva uppleva när du är 40-50 år gammal. Utan den kan du få uppleva nu. När du är tonåring, när du är en ung människa, så kan du få uppleva den där friheten som finns hos Jesus. Åh Jesus, vi bara prisar dig för det. Jesus, nu tackar vi dig. Vi kommer till dig här och vi tackar dig.